Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Är arkitekten som började formge hållbara möbler i det egna företaget Norrgavel på 90-talet, när det inte var direkt hett att prata om ekologi och hållbarhet. Varför bytte han egentligen namn? Hur lever han idag? Och hur klarar man att fortsätta driva företag när man har gått igenom en livskris? Ja, det är några saker vi pratar om i dagens avsnitt. Välkommen till inredningspodden, Nirvan Richter.
Tack så mycket.
Vi har lyckats få till en mikrofon stativen på ett bra sätt här på Norrgavels huvudkontor.
Ja, det är om vi får försöka förhålla oss till dem.
Vi sitter här på Norrgavels huvudkontor i Malmö.
Mm.
Och jag har fått se ditt snickeri.
Ja, ett prototypsnickeriet då. Som är välutrustat, det är fullt med snickerimaskiner. Människor som är ovana och kommer dit, de tror liksom att vi tillverkar möblerna där, men det gör vi ju inte. Utan det är bara prototyper, modeller som vi gör i det snickeriet.
Mm, det var lite som att gå in i en hemlig... Alla hemligheter fanns ju där.
Ja, jo, på ett sätt så är det så. Vi läcker inte ut sakerna innan de kommer ut till butikerna, det gör vi inte.
Nej. Du, förra veckans gäst var Frida Ramstedt som driver Nordens största inredningsblogg.
Mm.
Och hon hade en stor önskegäst och det var du.
Jag känner mig hedrad. Ja. Det var trevligt.
Ja, och det är ju jättekul att då kunna spela in ett avsnitt här med dig.
Mm.
Jag tänkte börja med att säga, du jobbar ju som styrelseordförande för Norrgavel idag och formgivare.
Ja, styrelseordföranden, det är bara en formalitet. Det är för att jag vill bestämma. Sista ordet. Att det är inte så att jag lägger mig inte i alltihopa. Så är det inte, verkligen inte. Jag, tvärtom. Jag tycker det är väldigt skönt att ha duktiga medarbetare. Så jag slipper vara insatt i alltihopa. Men jag känner också att så länge som jag lägger min själ i den här verksamheten, så vill jag ha koll på att den följer de riktlinjer som vi har satt upp. Och därför så... Men det är jättebra, för styrelseordförande sätter liksom ramarna, och sen har jag en anställd vd som sköter allt i löpande, så jag slipper vara insatt i alla praktikaliteter.
Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv just nu?
Alltså, menar du totalt sådär?
Ja, men totalt. När går du upp?
Ja, just det. För det första, de senaste 18-20 åren så har jag aldrig haft väckarklocka. Ja, mer om jag ska med tåget, då har jag för säkert skull. Alltså. Men annars så sover jag till jag vaknar. Och jag försöker vakna någon gång vid 6-tiden. Och sen har jag liksom en lite förskjuten dygnsrytm. Så en och en halv timme på morgonen vill jag ha med mig själv. Meditera en timme. Och sen försöker jag yoga en halvtimme efteråt om jag hinner det. Då. Och sen... Ett jag frukost med min älskade i sängen sen 18 år varje dag.
Och frukost på sängen varje dag.
Ja, men det är helt underbart. Och så har vi en timme tillsammans. Kravlöst innan jag går till jobbet. Och så kommer jag 10:00 till jobbet. Så fikar jag med alla och sen går jag ner och jobbar hos mig. Och sen sitter jag ofta kvar när alla andra har gått. Så jag jobbar till 7 på kvällen. Och sen jag lever med en italienska och de vill äta middag sent, så vi äter 7:30 på kvällen. Och sen har vi lite stund tillsammans och sen försöker nu få in en timme meditation på kvällen också. Jag gillar rutiner, för det ger mig en frihet. Att slippa ta ställning hela tiden och väga saker mot varandra, utan att inte vara rigid, för det är inget trevligt. Men alltså att ha inrutade mönster, för det är oerhört då går det smärtfritt och då slipper jag liksom tänka på att hålla kroppen. Alltså jag går 3 kilometer till och från jobbet genom Malmös vackra parker. Och då, kroppen måste ha sitt och sinnet måste ha sitt och intellektet får sitt på jobbet. Så det känns som en bra balans.
Ja. Meditationen kom till ditt liv för en massa år sedan också.
Ja, alltså det där ordet är ju, alltså det är ju svårt. För vi menar så olika saker med det. Nu i Sverige så börjar man bli mer van vid ordet och man börjar hantera det på ett sätt. För 10-20 år sedan, jag började meditera för 25 år sedan. Då var det ju skrämmande för många. Liksom. Fortfarande så har jag hört så liksom, att man försöker införa... alltså meditation handlar om att gå inåt. I vår kultur och i västerlandet så lever vi hela tiden på utsidan. Och vi försöker få till oss, täcka våra behov och begär utifrån hela tiden med konsumtion och konsumtion av varor och tjänster och upplevelser och alltihopa. Och vi är ganska ovana vid att gå inåt. Det finns, alltså inom religionen och sånt där, trosystem sånt där, då har man väl klart för sig att det handlar någonting om att gå in och sådär. Men vi har liksom inga avdramatiserade tekniker för det där. Och det handlar helt enkelt om att, alltså jag tror att man kan säga så, att ett människoliv, det har en utsida och en insida. Och för mig så gäller det liksom att ta med mig så mycket som möjligt av insidan ut i vardagslivet. Och det som jag har kommit som en överraskning för mig, som jag inte lärde mig verkligen på Tekniska högskolan eller på Adolf Fredrik, eller jag har gått jättebra skolor, jätteduktiga lärare och alltihopa, helt fantastiska, och i Malmstens skolan också. Men det var ingen som lärde mig liksom att det första statement man ska göra, det är liksom att välja in eller utsidan liksom. Och jag väldigt långt upp i åren, upp till 40-årsåldern ungefär, så sökte jag liksom tillfredsställa mina existentiella längtan på utsidan. Jag hade inte klart för mig liksom att det går inte. Man söker på fel ställe. Och då började jag vända mig inåt. Och till min förvåning, med lite disciplin, så ändrades livet. Det var inte så att det fysiska livet förändrades, för det är precis likadant. Det är lika tokigt som alltid. Men mitt förhållande till det. Och när mina meditationsmästare sa att det skulle vara så, liksom att typ, om du avsätter 20 minuter till att börja med per dag och gör det till en rutin, så du verkligen får in det i din rytm, så kommer du känna en annorlunda varseblivning, ett annat varande, redan efter ganska kort tid, alltså ett halvår eller 4-5 månader. Och jag, på ett sätt så trodde jag stenhårt på det, för det var första gången i mitt vuxna liv, eller i mitt liv överhuvudtaget, som jag mötte människor som stod kvar och som aldrig tog bort blicken, nu tittade jag det i ögonen, som alltid var kvar. Vad jag än sa, vad jag än uttryckte, det kunde vara det värsta som finns i ett människoliv, så var de alltid kvar. Det var helt underbart, så jag hade förtroende för dem. Så jag trodde, på ett sätt så trodde jag på dem när jag sa dem. På ett annat sätt, inuti mig, så var det en stor tvivlare som sa, men herregud, mitt liv kommer inte bli annorlunda för att jag sitter och mediterar 20 minuter om dagen. Alltså, livet blir likadant. Det är väl bara någonting man gör då. Men till min förvåning så blev det annorlunda liksom. Och mitt liv började ändra riktning. Och det som jag hade längtat efter hela mitt liv, då är dels att ha ett äkta innehåll förstås, som vi alla längtar efter. Men också att livet skulle vara lite enklare. Jag tyckte liksom, shit, att få ihop allt det här liksom. Alltså, och livet blev enklare. Och jag älskar när livet blir enkelt, för vi säger alltid att livet är inte lätt och livet är tungt och livet, det är inte livet som är så, det är vi som inte kan förhålla oss till det, och det är en oerhörd befrielse.
Det här med, vi pratade förut om livsbalansen, som just att få ihop det här med barn, att få någon tid för sig själv, jobb, kärlek, hela biten. Det här var i den fasen då du brottades med de här sakerna också.
Alltså det finns en vanföreställning i vår kultur också när det gäller företagande. Norge har väl ett företagande typ då. Då tror man liksom att det som man är egen företagare, då säger man att företagandet, det står i motsättning till att meditera då, till exempel, ungefär. För mig så var det tvärtom. Dels har jag haft hjälp av företagandet. För i och med företagandet har jag satt mig själv på pottkanten och utsatt mig själv för risker som jag egentligen inte är speciellt bekväm med att ta. Både ekonomiskt och i andra sammanhang. Jag har satsat väldigt hårt för att typ lyckas stå med Norrgavel. Och det,
medvetet risktagande så.
Ja, absolut. Jag har insett liksom att jag levde i en föreställning till exempel att jag skulle ha så mycket frihet som möjligt i livet, så jag ville ha så lite grejer som möjligt och jag ville inte ha några skulder. Så kom jag till en punkt liksom när jag skulle förverkliga Norrgavel. Och till sist så insåg jag liksom, herregud, jag kommer inte kunna gå via vanliga möbelhandeln, för de vet inte vad jag snackar om och de kommer inte förstå det här. Och jag kommer inte nå ut med mitt budskap som handlar mycket om ekologi och ett annat förhållningssätt till konsumtion överhuvudtaget. Det går inte att kommunicera det via traditionell möbelhandel. Så då insåg jag liksom, om jag ska kunna göra det, då måste jag på något sätt hålla i det själv. Och jag är ingen sån där entreprenörstyp egentligen. Alltså jag är väl rimligt duktig på det, men det är inte någonting som jag längtar efter liksom. Utan jag ville förverkliga en vision. Och då var en konsekvens av det var liksom att jag fick ta entreprenörskapet på köpet. Då. Och det innebar då också liksom att det var ingen... Jag trodde liksom att... Alltså det kan man väl kanske också... Man kanske kan övertala någon riskkapitalist att gå in med pengar. Det vet jag inte. Men jag tror det är svårt, för jag visste inte ens vad jag ville. Det, väldigt ofta är det ju så liksom initialt som konstnär eller som författare. Eller någonting. Man har någon form av känsla, men ursprungligen från början så har den ju ganska lite form alltså. Första gången jag visade möblerna 93 så kände jag liksom, det var 93 som jag bestämde mig att nu får det bära eller brista, nu måste jag satsa på det här. För det, fram till det så hade jag liksom försökt att försörja mig och sen utveckla min vision parallellt då, men till sist så kom jag till en punkt liksom, nej, men nu måste jag ta steget alltså. Och i mitt fall så innebar det liksom att jag förmodligen måste skuldsätta mig. Och då insåg jag liksom att jag kan inte bara satsa allt, utan jag måste testa först om det här bara är en dårskap som jag bär inom mig, eller om jag kan kommunicera med människor och om det är någon annan som tycker min vision eller dröm är värd. Så då bestämde jag mig för liksom att under ett halvår bara satsa helhjärtat på det här, och jag anställde en Maria Månsson, en jätteduktig tjej, att ta fram prototyper åt mig. Och för att visa dem på något bra ställe. Jag ville inte ställa ut produkter, utan jag ville liksom gestalta ett hem på ett annat sätt än som hem såg ut på den tiden, åtminstone för övrigt som de ser ut fortfarande. Och då kan man liksom inte visa, man måste kunna gå in i det. Och människor, arkitekter kanske kan läsa av skisser och sånt där, men människor kan inte det. De måste komma in och känna rummet och alltihopa, känna färgen och materialiteten och ljuset, hur du kommer in i rummen och alltihopa. Så jag behövde ett vackert space. Och för att göra en lång historia kort så letade jag fram den vackraste lägenheten på Bomässan i Karlskrona, och sen tog kontakt med arkitekten som hade ritat det, Kjell Forshed i Stockholm, och frågade om jag fick inreda hans lägenhet. Jag hade fått en annan lägenhet först, men det var ingen snygg design. Jag vill inte ha mina möbler där. Liksom. Nej, det går inte. Det måste vara en snygg ram. Alltså. Och det måste få en känsla som går igenom alltihopa. Och han blev jätteförvånad, för han sa, ja, det är lustigt att du hör av dig nu. För precis förra veckan så var jag tvungen att permittera hon eller han som skulle ha jobbat med inredning. Så just nu så står vi utan någonting. Så nej, men det verkar spännande. Låt oss ha ett möte då. Så jag åkte upp till Stockholm och pratade med honom. Så efteråt har han berättat att han blev jätteförvånad när jag kom. För han trodde liksom att jag skulle visa bilder på mina möbler och som jag skulle ställa upp. Men det fanns inga möbler. Det fanns ingenting. Alltså, mina visioner fanns och mina skissböcker fanns. Men det var ingenting. Och det här utställningen skulle öppna mig efter mindre än ett halvår. Men han trodde väl på något sätt på mig. Han satte vissa villkor då. Liksom, du måste slutföra det och jag vill hålla det med under. Du måste hålla mig underrättad under tiden då. Och så kanske det var någonting jag kommer ihåg med. Och det var helt okej för mig. Då hade jag ramarna. Så under ett halvt år så tog vi fram de nya möblerna. Då. Och det gjorde jag liksom för att testa då om min vision och min dröm. Dels att sätta substans i den. För en sak är att ha visioner, det kan man ha. Och de kan vara jättemycket värda. Alltså. Men det är inte helt säkert att man är rätt person att förverkliga de där visionerna. Så det var i första steget. Liksom, kan jag överhuvudtaget förverkliga? Blir det någonting kvar när det blir fysiska saker som man kan ta på av de här drömmarna? Så det var det första. Så vi tog fram en 15-tal möbler under det där halvåret.
Och innan där, dagen innan det skulle öppna, då ville du inte släppa in dem, läste jag.
Nej, det är ju konstigt. Alltså, då hade jag liksom gått med visionerna 10-15 år, eller egentligen ännu längre. Jag hade de här visionerna redan från tonåren, liksom, att jag längtade. Jag tyckte livet var fult. Jag trodde det skulle bli bättre om det blev vackert. Och sen gjorde jag min arkitektutbildning på KTH och älskade hus, liksom. Jag älskade utbildningen, det var liksom euforiskt, men samtidigt så insåg jag liksom att det som jag vill jobba med saker som är kallar ekologiska, som vi använder det ordet nu, och hållbara, saker som ingår i naturens kretslopp, och hitta en utmaning i liksom att få vår byggda miljö och vår bruksföremål att de ska ingå i naturens kretslopp precis som allting annat gör som återkommer i livet. Och det fanns inget gehör för det i byggapparaten, speciellt inte för 30-40 år sedan när det här gällde. Utan det fanns lite utflipprat experimentbyggande i Kalifornien ungefär, och det var ingenting som jag ville satsa på. Så då kände jag liksom att finns det någonstans på den här planeten eller något litet värv som jag kan liksom jobba jättestarkt i en riktning, men slippa jobba emot och slippa övertyga människor, för det går förlora så mycket energi och vitalitet om man ska övertyga människor. Så då bestämde jag för att gå ner i skala då, och lärde mig finsnickeri då efter arkitektutbildningen, så jag kunde ett material ordentligt. Så visioner hade funnits med mig i 15-20 år. Jag hade verkligen längtat efter. Mina kompisar hade ju välbetalda jobb liksom, och satt på bra arkitektkontor liksom, och hade börjat sin konsumtionssättna inte så mycket. Men jag levde knapert liksom, och konsumtionsvägrade, för jag liksom bara hatade liksom, att förstöra. Och också att saker inte höll måttet, liksom, att jag blev besviken. Liksom. Jag stod inte ut med de där besvikelserna, så typ konsumtionsvägrade många år. Men så hade jag kommit till det där, liksom, att äntligen hade jag liksom modeller i alla fall på mina möbler. Det var inte färdiga möbler, men prototyper som såg, besökarna trodde att de var färdiga. Och hade gestaltat en hel lägenhet då. En så lång process. Och så kvällarna innan som utställningen skulle öppnas så knackade på dörren. Och då var det 20 stycken guider som skulle visa runt i området som kom. Och då kom jag på mig själv. Och det kom så där snabbt. Och de där tankarna kommer så snabbt. Och sen försvinner de ofta lika snabbt. Men jag brukar försöka fånga upp dem. För de säger väldigt mycket om vägval och sånt där. Och då insåg jag liksom att nej, men jag vill inte släppa in dem. Och tänkte jag, det var ju så där smart. Liksom, hur ska det här gå? Liksom inte ens vill visa sakerna. Och då frågar man, varför är det på detta viset? Och då insåg jag liksom att den här visionen, den var så känslig. Liksom. Och jag är inte någon överkänslig person, men liksom jag verkligen blottade mig själv och gjorde mitt allra bästa. Och jag var livrädd för att, tänk om människor inte förstår mig. Det var skitläskigt alltså. Det är många författare sånt där beskriver det här också. Och det finns en vitalitet och någonting vackert i det också. Och det var ingenting som jag lade speciellt stor vikt vid. Men det var en tankeställare för mig. Att det här var något väldigt precious för mig. Jag hade till och med mina egna böcker och alltihopa. Jag hade någon vanföreställning. Tänk om människor bara kommer in liksom och bara sätter tuggum under bordet liksom och sparkar på möblerna och snor mina böcker. Liksom. Nej, det var läskigt.
Ja. Och hur gick det sen då?
Alltså det var ju en dröm alltså. Det var helt en dröm. Jag hade jobbat 10-15 år intensivt i den här riktningen och aldrig fått erkännande för någonting. Och så plötsligt så får man så mycket, och människor förstod liksom. Jag slapp att säga jättemycket saker. De förstod vad jag menade och de förmedlade saker som var ytterst adekvata. Och pressen skrev ju ofantligt mycket liksom, och så uppskattat. Så det var när det var helt himlastormande. Fantastiskt. Människor kom tillbaka och liksom, tog med sig sina vänner och kom och bara satte sig i lägenheten. Och det som var kul, det var också att de beskrev också någonting som människor hade svårt att ta på det. För på ett sätt så var det ingenting nytt. Det kändes liksom som att det här är väl som det har sett ut i Sverige eller i skandinaviska länderna i 20-30 år under 1900-talet. Då. Och samtidigt så kändes det helt nytt. Det kändes uppdaterat på något sätt, men kvaliteterna fanns kvar av det gamla. Och det var väl precis det som jag hade försökt att eftersträva.
Kunde folk sätta ord på det då?
De gjorde det. Och många artiklar som skrevs, de var väldigt analytiska också. De var jättebra, de var en hjälp för mig också. Liksom att ofta gör man ju saker och så sätter man ord på det efteråt. I alla fall jag går på känslan och sen efteråt så försöker jag liksom, jag vill förstå också.
Och det var startskottet på norrgavel kan man säga.
Ja, och det var... Jag hade fått rådet från en kompis som jag hade som jobbade ansvarig för hela möbelhandeln som var stor då inom kooperationen. Och hon sa liksom att var du en visa liksom, så se till att det är produktionsfärdigt på en gång, för du måste fånga upp intresset. Och min svärfar sa det också det, liksom, du kan inte slå dig till ro nu liksom. Och samtidigt var ingenting som var klart. Vad då produktionsfärdigt? Det var ingenting. Det fanns ingenting. Vi hade ingen produktionsapparat, vi hade knappt en affärsidé. Jag trodde liksom typ, för att kunna sälja så här bra kvalitet, så trodde jag liksom att det som är helt onödigt är liksom att ha butiker. För det, 50% av varans pris ligger i butiksledet, och det kan man ju skära bort till början med, trodde jag. Så vi skulle jobba med postorder, det nu kallas det e-handel alltså.
Du var tidig där.
Men alltså, det var ju också så liksom, och det är ju det som, det är samma sak, diskussionen som vi har idag med e-handeln. Det räcker inte. Och speciellt inte när man ska köpa saker som är förknippade med så mycket känsla. Alltså människor går och känner på bordsskivorna, och de får ett, alltså utan att romantisera det, jag är inte speciellt romantisk, men det är den formen av kvaliteter, man kan inte blunda för dem, alltså, för de syns inte på en bild. Utan vi har kontakt med ganska lite av vår sinnlighet i oss själva. Men vi känner saker som vi inte sätter ord på också. Och då måste man se saker i verkligheten. Så vi upptäckte ganska snabbt liksom att människor vågar inte köpa en soffa utan har suttit inne ordentligt. Liksom. Och som tur var också, alltså, detaljhandelsmänniskor kan bli stressade av att köpprocessen och så är ofta längre än de är normalt. För vi uppmuntrar inte till impulsköp. Utan jag tycker det är jätteskönt när människor kommer in och ställer frågor och går hem och tänker efter. Går hem och mäter och kommer tillbaka med nya frågor och kanske nya familjemedlemmar. Och att köpprocessen får ta längre tid att mogna. Det är större chans då att det blir en lyckat inköp som man kan leva med under lång tid.
Du har ju formgett nästan alla möbler för norrgavel under snart 30 år.
Ta bort nästan, jag har nog formgett alla. Skulle alla? Jag säga. Jo, men så är det väl.
Har ditt sätt att forma ändrats under den här tiden, tycker du?
Ja, det har det gjort. Det har det gjort. När jag startade norrgavel, jag måste bara säga det för att tala om den här risken. För efter Karlskrona där, bomässan. Då insåg jag, liksom, nu hade jag fått bekräftelse från människor att min vision eller min dröm, jag kunde kommunicera med människor. Och då vågade jag ta steget och insåg liksom att nu måste jag ta en risk. Då fick jag släppa det här behovet av att ha total kontroll. Utan jag skuldsatte mig upp över öronen privat och alltihopa. Och det var ett ställningstagande jag tog. Och det är ingenting jag uppmuntrar människor till. För man måste vara beredd att det finns inga, i företagen finns det inga garantier. Utan man måste vara villig och förlora det också. Men jag insåg också att jag kan leva ett lugnt liv och vara skuldsatt. Om jag har insikten med mig liksom att det värsta som kan hända är att jag förlorar pengarna. Och då kan jag leva gott med det också. Så det var bra. Tillbaka till din fråga, förlåt mig.
Jo, men det här med formgivandet under 30 år.
Just det, att det förändras. Ja.
Har det?
Jo, men det har det. Norrgavel startade, kan jag säga, i en frustration och en längtan. En längtan, och baksidan på längtan var en sorg. En sorg över hur vi behandlar naturen. Vi pratade tidigare om att vi hade rötter i Dalarna, både du och jag. Och de är starka för mig, jag har aldrig bott i Dalarna. Men för mig så, jag är uppväxt i Stockholm, men mina naturupplevelser är mycket starkare från Dalarna, från min fars hemtrakter. Jag kan fortfarande se vattenspegeln på Vågsjön i Enviken. Jag bara gråta, bara tänker på det. Och bergen i bakgrunden. Och hur min fars familjegenerationer har försörjt sig där, ofta med mycket motstånd, kalla vintrar och svårt att få hela verksamheten att gå runt, liksom odla linet på åkrarna, ha blötlagt linet och gjort alla garnförberedelser och vävt trasmattor, vävt handdukar som jag har levt med hela min uppväxt och fortfarande har kvar. Och sen när de inte finns kvar längre så liksom lägger man ner dem på komposten och så återgår de till jorden igen. Och det har varit ett slags rättesnöre för mig. Alltså det är så oerhört värdefullt det här. Och det är så skört också. För det som är... Det värsta med naturen är att den är så omhändertagen, den är så, vi kan göra så mycket våld på den utan att det märks. Och när det börjar märkas, då har det ofta gått nästan för långt. Alltså. Och då är det så, det finns många såna här irreversibla processer som inte går att ta tillbaka. Liksom. Det syns inte om det ligger en massa plastpartiklar i botten på en insjö i Dalarna. Det syns först efter kort tid när det kommer in i näringskedjorna på gäddorna och på mörtarna och alltihopa. Och så kommer det vidare i hela kretsloppet. Liksom. Och det är fruktansvärt destruktivt och onödigt. Och jag har haft en övertygelse hela tiden om att det behöver inte vara på det viset. Det finns smarta sätt, och nu äntligen, jag hade nästan inte trott att jag skulle få uppleva det. Jag är typ 65 nu snart. Men jag är så glad liksom att det känns som att även om det är långt kvar förvisso, det är mycket ord och lite handling fortfarande, men det finns i alla fall en medvetenhet som sprids mycket mer nu, och det börjar hittas lösningar, smarta människor som vill göra gott ifrån sig och som har kapacitet i olika riktningar ägnar sina liv åt att hitta lösningar. Och jag är helt övertygad om att det går att leva ett jättebra liv på den här planeten i samklang med naturen. Och då är det fullkomligt idiotiskt att vi har energislag och produktionsprocesser och förädlingsprocesser med syntetiska produkter som inte går att komma tillbaka till naturen. Det är dödfött, och det var en stor både ilska och sorg hos mig att det var på det viset. Och min längtan var liksom att hitta ett sätt liksom att visa att det är klart att det går. Det är klart. Jag kommer ihåg upplevelsen när jag började min snickeri då. Så var jag uppe hos min faster, bodde kvar på min fars föräldragård där. Och i tvättstugan så låg det en hög med, såg ut som kaffeved ungefär liksom. Och så det var en tredjedel stol ungefär. Och sen så skulle jag lära mig snickeri efter arkitektutbildningen. Då tog jag med mig den där stolen och tog med mig två andra stolar också. Tänkte liksom att jag kanske har tre stolar, kanske jag kan få snickra ihop så plocka bitar liksom så här. Och så kom jag till en snickeri, en slöjdutbildning då. Och så fick jag lära mig liksom, nej men du behöver inte, du kan få tre stolar av det där. Och hur jag med de här trämaterialen kunde liksom skarva på ben och byta ut spjäller och sätta en ny sits på. Och så blev det som nya möbler liksom. Och för mig det var det en fullkomlig aha-upplevelse. Att det går liksom att skapa liv i saker och hålla och få dem uppdaterade igen liksom i sin kompletta form. Och då tänkte jag, så vill jag jobba. Det är den typen av material som jag vill jobba med i mina möbler.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För dig som är ny lyssnare av Inredningspodden, passa på att lyssna på de andra 21 avsnitten där jag träffar personer i Skandinavien som arbetar inom inredning, design eller arkitektur. Alla har de någonting gemensamt. De brinner för det de jobbar med. Vare sig det är konst, stolar, antikviteter, styling, arkitektur eller trädgårdsdesign. Finns på iTunes, Acast, Spotify eller på inredningspodden.com. För att återknyta till
formen. Så jag förlorar mig, förlåt. Jo, med formen. Jo, precis. Det som hände då, det var liksom att jag hade gått färdigt arkitektutbildningen och hade efter 4 år efter arkitektutbildningen, det är det lång tid, så höll jag på med mitt examensarbete. Jag läste typ 16-20 000 sidor bostadslitteratur och liksom verkligen läste ordentligt, ordentligt, för jag ville förstå hur det har blivit på det här viset och vad är det för kvaliteter som jag söker som inte finns. Och då skrev jag ett kompendium som heter Natur och tid i lägenhet. Och det handlar mycket om kvaliteten som man förknippar med norrgavel då, i bostad, som, och ha dem i bostadssammanhang också. Då. Och det som var risken med det där, det var liksom att jag hade haft någon sån här vurm för att gå tillbaka i tiden. Jag älskar vår tid och jag älskar nya utmaningar och alltihopa. Men jag kände nog att de kvaliteter som jag sökte, de fanns ju mycket i allmogens sätt att förhålla sig till form. Jag var mycket inspirerad av både Japan och Shaker, möbler från Amerika också. Och det kan jag känna att det präglade. Det fanns ju också, det låg i tiden lite grann också med sån här country-stil och sånt där. Och det var inte stilen i sig som var så kul, för den var lite bakåtsträvande. Men materialkvalitet, sättet att hantera material var väldigt fascinerande. Och där kan jag känna att det präglade min formgivning ganska mycket från starten i norrgavel. Jag var också negativ till funktionalismen, eller som vi säger i Sverige, eller modernismen då, som utvecklades så starkt och blev helt dominerande under 1900-talet speciellt. Den var ju oerhört fascinerande. Jag har läst jättemycket litteratur kring vad som hände de här åren kring 1920 och 1930, inte minst i Sverige naturligtvis, där den fick en så oerhörd genomslagskraft. Och så hur det urartade då i miljonprogrammet under 65-75. Och det jag kände, nej, det jag kände liksom var att jag förknippade den här förhållandet till naturen mycket med modernismen. Och det var ju så också, det hänger ju starkt ihop. Man hade ju inom modernismen, funktionalismen, en avsmak för naturmaterial. För de kändes liksom bonniga och gammaldags och ohygieniska och... Man, den här sensibla kontakten som vi har nu, den hade man ju liksom inte under 1900-talet, men man ville bort med allt det här lortsverige och alltihopa och ha kontrollerbart. Man ville ha nylonskjortor som slapp strykas och lackade ytor liksom, att man plastinbakade träprodukterna. Och man ville ha underhållsfria material och trodde på att det fanns också. Det finns ju inte några sådana. Det finns gott om material som inte går att underhålla, men underhållsfria finns ju inte. Allt det där kände jag motvilja mot. Och ganska omedvetet också så fick jag någon slags motvilja mot modernismen också då. Och det var lite oklokt. Så det är väl, när du säger vad som har ändrats, det har ändrats. Att jag har bejakat modernismen för jag älskar den. Alltså den står för en slags friskhet och nykterhet som är helt underbar. En grafisk tydlighet och det är spännande att jobba med blanka ytor mot matta ytor. Liksom att få in båda de värdena. Och nu finns det också... vi vägrade ju lack länge, men kulörta lacker kan vara kul ibland. Och nu finns det ju de som är svanenmärkta i alla fall. Jag är fortfarande inte helt övertygad om de är helt kretsloppsanpassade, men de är i alla fall avsevärt mycket bättre än de lacker man jobbade med tidigare.
Hur förhåller du dig till inredningstrender idag?
Alltså förhåller sig, det är väl det precis det jag gör. Man måste förhålla sig till, om man har 6-7 butiker så är det oklokt att inte förhålla sig. För jag märker till min förvåning, och jag är jätteförvånad, att det räcker liksom att man har fel färg på en sak, liksom så syns inte den i kundernas ögon. Och vi lever ju på att kunderna ska tycka det vi gör är bra. Och då, jag är jätteförvånad ofta liksom att folk... Fast det är ju så, folk är ju inte yrkesmän inom det här området. Det är svårt att genomskåda saker och se djupet i saker. Det kan räcka med... Och så svenskarna är också väldigt strömlinjeform och mainstream. Alltså, man ska ha det som alla har. Liksom. Och det är jättesvårt och ängsligt på det sättet. Jag lyssnade på din podd med Frida. Hon reagerade på ordet ängsligt. Men jag tycker nog att det är ängsligt ändå. Och okreativt. Och det är ingen kritik i det. Det är bara ett konstaterande. Att det finns olika saker man kan utveckla. Och det känns mer livfullt med lite alltså att man kan öppna upp för lite bredare spektra, kan jag känna. Och därför kan jag ibland få sån här återkoppling på att det ser så uppdaterat och modernt ut, men herregud, det var ju bara en färg vi satte på med, men liksom, och då först så syns det ungefär, men Så jag tvångsläser inredningspressen, får jag väl säga, för att liksom skölja mina ögon i det som upplevs som att ligga i tiden nu då. Och sen vill jag sälja möbler som håller under lång tid, och vilken färg de har, det är underordnad betydelse, för mina möbler kan målas om och man kan byta textil, och det, människor har ett behov av förändring också, och det är ett bra sätt att förändra ett hem på, genom att förändra ytan, och inte, alltså att möblerna kan finnas kvar men att man kan ändra ytan på dem bara.
Vi pratade om det förut också, att leva i en hållbar, ett hållbart liv med hållbar inredning. Behövs det fortfarande just det här, behövs det ännu mer inredning?
Jag tror jag sa det att jag konsumtionsvägrade under ett tiotal år. Vi köpte bara second hand, och på den tiden så var det containerfynd som gällde också. Och det var befriande att leva med de sakerna, för de var anspråkslösa, man behövde inte vara rädd om dem, barnen fick hoppa på dem, och liksom de höll. Och precis som mina gamla dalastolar så gick de att renovera ganska enkelt sådär. Och jag blev slappligt besviken. För jag... Nej... Jag kanske är lite känslig där, jag vet inte. Nej, men jag gillar inte att bli besviken. Alltså, jag tycker ofta när jag köper nya saker att det ser så fint ut i butiken, och så när jag får hem det så det håller liksom inte. Jag vill inte ha det egentligen alltså. Jag upptäcker kvaliteter med dem, och ofta så går de ju sönder. Och jag tycker att det är... Nej, men det känns djupt destruktivt att behöva... Nu bytte jag ut 3 stycken såna här LED-armaturer i taket. Alltså man fick byta ut hela lampan och transformatorerna och alltihopa. Det skulle kastas liksom. Det känns äckligt. Ovärdigt. Och då konsumtionsvägrade jag. Och sen kom jag på att det var ju sådär lagom smart om jag ska rita möbler liksom, och sälja möbler som var en konsumtionsvägrare. Då kom jag på att egentligen så är det inte konsumtionssamhället som jag reagerar mot. Jag reagerar mot hetsen, absolut. Och att man fyller existentiella behov med materiella saker, det är inte så kul. Men konsumtion annars är ju vackert. Jag har varit i sammanhang, liksom, ofta sådana här... typ, det fanns ju inte då, men alltså typ bondens marknad, bara för att någon ska veta vad det handlar om. Liksom. Alltså människor som gör saker som de verkligen tycker om, och som ofta är liten skala, och som lägger sin kärlek i det, och som säljer saker. Det är ju underbart, oavsett det gäller marmelad, eller små möbler, eller textiler, eller vad det är för någonting. Och då kommer jag på liksom att det är inte konsumtionen och varuinköpet som sådant som jag reagerar emot. Det är liksom att det här krängandet av massa onödiga prylar liksom, och att saker inte betyder någonting längre. Jag har varit på det här möbelvaruhuset som är större än Norrgaven. Och då har jag kommit på mig själv med, och det är också en sån där, jag pratade om Einstein tidigare, det här snabba, liksom, det här, så snabbt. Så jag har kommit på mig själv när jag var på IKEA då, liksom, skulle köpa någonting. Och inget ont om det, alltså, för det gör jättemycket bra saker, absolut. Men jag kommer på mig själv, nej, men det spelar inte så stor roll, för det kostar så lite. Okej, hur tänkte du nu? Alltså att man köper och tar med sig det hem, och sen, så man är inte inriktad på att det ska hålla i 100 år. Men det kostar så lite så det har ingen betydelse. Mm. Och det kostar mindre än att åka tillbaka en gång till. Tänka efter först åka tillbaka. Det är liksom, och då är det är inte något bra alltså. Det är inte bra. Mm. Om man tittar på ett ytligt sätt så är det naturligtvis att det förstör naturen. Det är självklart. Men det finns en mycket djupare aspekt av det också. Det är motsatsen till ett värdigt liv. Och ett värdigt liv är vi värda allihopa. Vi har potential till det allihopa. Och det här konsumtionssättet, det är destruktivt för oss. Det är inget bra alltså. Det är motsatsen till jag brukar säga att det vackraste ögonblicken i livet, det är liksom när ett barn kommer till liv. Alltså det är liksom bara shit när barnen har fötts liksom. Och om man ska relatera till någonting, det är smärtsamt självklart. Men alltså det är någonting så överväldigande vackert och som bara går rakt in i djupet på oss själva. Och om man sätter en sån här ytlig konsumtion i förhållande till det hör inte ihop. Och jag vill att konsumtionen ska höra ihop med barnafödandet. Det är inte olika kvalitet. Och det är inte skillnad på att driva ett företag heller. Det ska finnas samma kvalitet som i barnafödandet i företagandet också. Det är viktigt. Och inte, det handlar inte om att sitta på höga hästar och vara perfekt, för ingen av oss som är perfekt i livet. Men det handlar om att på sätt ändra infallsvinkel och göra saker, alltså ta den på allvar utan att ta den på allvar.
Mm. Det fick jag lite att tänka på.
Okej. Okay. Okay. Det behöver ju inte vara fel.
Många av oss som försöker laborera kring den här tempot i livet just nu med barn, som vi pratade om innan, livsbalansen lite grann. Vad är dina bästa råd där för att få en hållbarare livsstil?
Människor kan tycka att jag är pretentiös. Jag tar den risken. Alltså jag säger bara som vad har varit viktigt i mitt liv. Och för mig så är det helt avgörande att vända sig inåt. Om man sen kallar det meditation. Meditation är en teknik. Men det är det handlar om. Att släppa hela verklighetsbilden av att allting ska komma till en utifrån. Utan att vända sig inåt och hitta sitt eget djup och sin egen inre frid. Det var det som jag längtade efter hela mitt liv. Och vägen dit är väldigt individuell och olika för oss olika människor. Jag insåg i mitt liv, jag har gått jättemycket terapi och personlig utveckling och alltihopa. Jag har aldrig haft några stora problem och det har alltid gått bra för mig. Men jag har känt att livet har varit onödigt tungt. Och att jag har gått runt med en ryggsäck som jag har haft en känsla av att den har varit onödigt tung. Och den har varit det också, för den blir lättare och lättare. Vad var vi?
Det här råden med livs.
Jo, men det,
livsbalansen.
Just det, det hänger ihop att vända sig inåt. Det hänger ihop. Nu, alltså, ja, får raljera över mig själv. Att det handlar om att släppa kontrollen också. Och det här att tappa tråden är också ett sätt att släppa kontrollen. När du ställer en fråga så har jag inget färdigt svar på den. Utan jag bara går in i mig själv och sen bara säger det som kommer. Och för annars blir det så ointressant om man liksom rabblar upp någonting. Men risken man tar där också, det är liksom att man plötsligt, vad var det någonstans där? Så får man liksom återknyta till den. Men att vända sig inåt meditationstekniken då. Som sagt var det ingen som hade talat om det för mig. Varken mina föräldrar som jag verkligen älskar, och de gjorde så gott de kunde. Men det jag längtade efter, det kunde de ge. Det kunde inte de ge mig i alla fall.
Hur börjar man med det?
Vi har en uppfattning i västvärlden att vi liksom ska förhålla oss till den yttre verkligheten. Det är det vi kallar livspussel och alltihopa. Och det är klart vi måste göra det på ett eller annat sätt. Men vi är blinda för att det är liksom inte den yttre verkligheten vi ska ändra på. Vi kan hålla på och pussla hur mycket som helst med den. Alltså, saker löser sig inte på den nivån. Men genom att gå in, vända blicken inåt. Och det är inte något navelskådande jag pratar om. Utan det är helt enkelt att börja. Att få en djupare verseblivning. Dels att man blir mer närvarande. Ungefär som när man kommer ut från en operationssal och har räddat livet på sig själv ungefär. Och kommer ut utanför sjukhuset och liksom bara plötsligt ser liksom, och bara kan njuta av att träden finns där. Och att tänka att jag får gå här och jag kan gå på mina fötter. Den upplevelsen, den närvarokapaciteten då, den har vi ju för lite kontakt med. Och sen närvaronivån, att man upplever, man ser tillvaron på olika sätt beroende på vilken medvetandenivå man har. Och det har vi noll koll på i västerlandet alltså. Och genom att meditera så förflyttar man sig sitt eget varande till djupare dimensioner i sig själv. Och man ser på hela verkligheten från en djupare aspekt av sig själv. Som inte är främmande. Den känns helt bekant. Det är inte någonting som läggs på en utifrån. Utan den är helt bekant. Det är bara det att man inte har kontakt med den normalt. Och för att bli i kontakt med den och få ett enklare liv. Då vänder man sig inåt. Och då får man möta ens rädslor också. Och det paradoxala i mitt liv, kanske i allas liv, men i mitt liv var det väldigt tydligt att det jag hade gjort mest motstånd mot i livet, sorgen, det var the doorway in i mitt eget djup. Och jag fattar inte det liksom. Jag har gjort motstånd mot sorgen från typ jag var 15 års åldern kanske, så har jag aldrig gråtit. fram till jag var typ, jag vet inte, 40 kanske. Alltså det är ju sån där prägling från barndomen liksom, typ inte ska du vara ledsen, men nu är det bra igen ungefär liksom. Att man har värderat sorgen. Och att det var ju sorgligt. Och sen liksom det bara dyker stämningen ner. Så det får bara vara att ja, det är sorg. Det är sorg och det är glädje och det är olika kvaliteter. Och det är lika bra båda sakerna. Så jag hade gjort motstånd mot sorgen och att jag började terapi. Det hade också med företagandet att göra. Jag satt i såna här situationer då, i journalistutfrågningssituationer. Sen efteråt så var det alltid en fotograf som skulle ta bilder. Och så sa de, kan vi få ett litet leende? Och så, jag hade så svårt att få fram ett leende. Och då insåg jag, liksom, vad är det här för någonting? Allt i mitt liv är perfekt. Liksom. Jag har lyckats och jag har fått uppskattning för det jag gör. Jag hade 4 underbara barn, jag bodde fint. Alltihopa var perfekt. Och ändå så bara kring med någon slags odefinierbar sorg. Så som tur var så träffade jag jag ville bli av med den där. Och som tur var så träffade jag en manlig terapeut väldigt snabbt. Och han bara skrattade vänskapligt åt mig. Och sa, liksom, är det något mer du vill bli av med? Du vill bli av med glädjen också. Och han fick mig att förstå då, vilket är ganska basalt. Men jag visste inte det då. Att sorgen i sig är inget problem. Utan problemet var att jag gjorde motstånd mot sorgen. Och jag trodde på honom också. För jag tror alltid på människor. Jag har en känsla för när jag kan tro på människor. Och jag trodde verkligen på honom. Så jag insåg liksom att jag behöver inte göra motstånd mot sorgen längre. Och sen hade jag, under den perioden gjorde jag en andningsövning på morgnarna. Och det var liksom magic liksom. Jag kunde vakna vilket humör som helst på morgonen. Stiga upp ur sängen och så la jag mig på golvet och gjorde de andningsövningarna, en guided meditation. Efter 1 eller 2 andetag så låg jag storgrät. Alltså var jag än kom ifrån, liksom, bara gick in i mitt eget djup, så var det bara totalt det bara kom sorg. Och det som var ännu mer förvånande för mig, för jag trodde liksom att skulle jag släppa fram sorgen så skulle den liksom aldrig ta slut. Så jag hade motsvarande mot ilskan. Jag vågade inte släppa fram min ilska för att den var så stor. Så jag skulle liksom. Men om man är total i någonting så försvinner det. Allting i vårt fysiska liv, och det handlar om utsidan, det har en start och det växer sig starkare och sen har det en kulmen och sen så går det ner igen. Och så är det med sorgen också. Så i min andningsmeditation på morgnarna så var sorgen total. Bara så där hjärtskärande liksom. Men det var liksom typ 15-30 sekunder. Och vet du vad som kom sen? Nej. Sen kom det jag hade längtat efter hela mitt liv. Det kom bara total inre frid. Bara, jag var totalt inne i det som jag hade längtat efter hela mitt liv.
Du, liksom Frida Ramstedt som var förra veckans gäst, så drabbades ju du av sorg av att förlora en familjemedlem. Hur hanterar man det, sorgen och att fortfarande klara av att driva ett företag, att fortsätta leva?
Snarare det.
Ja.
Företagandet är underordnat.
Ja.
Fast i mitt fall så är det samma sak, så det spelar ingen roll. Jag skulle inte ha drivit ett företag om jag inte klarar av att leva. Alltså det första som jag, det var ju min jag hade 4 barn, eller jag vet inte, ibland jag vet inte om man ska säga att jag har 3 eller 4 barn, för Viktor som jag förlorade, han var 21 år. Han var på tågresa i Indien och var på väg hem. Det var 2011 och då blev det tågurspårning så det dog 80 människor. Och han jag förlorade honom där. Och då kände jag marken. Om man tittar på in- och utsida, för det är 2 parallella spår i mitt liv. Det första jag kom i kontakt med, den fysiska världen, det vi normalt relaterar till, det vi kallar livspussel, och där norrgavel finns, företagande och alltihopa. Och där även familjemedlemmar finns. Det hör till den fysiska världen. Där var det härdsmälta. Marken drogs undan fötterna, det var som ett stort svart hål och bara ramlade rakt ner i. Liksom. Och det fanns liksom inget mer att hämta där alltså. Jag hade insett i mitt liv, för jag hade för att inmuta större frihet och enkelhet i mitt liv, så måste man våga fejsa sina fastlåsningar Och identifiering med saker, det är fastlåsningar. Jag hade liksom avidentifierat mig från... Jag hade skilt mig. Och det jobbigaste med det... Jag tycker oerhört mycket om min före detta hustru fortfarande. Vi har bra kontakt fortfarande. Det jobbigaste med skilsmässan var inte skilsmässan, utan det var att släppa drömmen om det perfekta livet. Och det var också stort för mig liksom, för jag trodde inte, men herregud, jag har väl inga sådana romantiska drömmar, men shit, kan du göra på att jag har. När jag började i en meditations- och terapeututbildning i Danmark i mitten på 90-talet, och då hade det var parallellt med att jag startade Norrgavel då.
Vänta nu, gick du en sån?
Ja.
Jaha.
Jo. Jo, men det blev så. Jag behövde få ordning på livet för att kunna driva ett företag.
Ja, det är ju smart att gå en egen, så att man blir sin egen terapeut då.
Jo, men alltså det handlade ju om det. Det handlade om att möta sig själv. För jag insåg liksom att de svårigheter och sånt som jag ser, inte minst i företagandet, utmaningarna, med relation med människor och alltihopa. Alltså, de sitter naturligtvis i mig själv. Och istället för att hålla på och lägga för mycket energi i företagandet, så jobbar jag med mig själv istället, så jag skulle få ett enkelt företagande, vilket funkar. Så det var väl också ett svar på din fråga. Du får lite input från olika håll där. När jag kom till den här utbildningen i Danmark då, det var så mogna människor. Det var 1,5 års utbildning med 12 stycken intensivveckor. Och då pratade vi alltså från 7 på morgonen till 11-12 på natten, i 7 dagar, dygn i rad.
Oj, oj, oj.
Och mycket kopplat till meditation, men också kopplat till personlig utveckling. Man fick utmana sig själv i alla olika skeden i livet. Liksom. Börja känna sin position i kroppen, möta sin sexualitet, möta relationen till sina föräldrar, möta till sina barn naturligtvis, hur man står i förhållande till dominans och alltihopa. Och det var olika meditationsmästare som höll de där olika tillfällena då. När jag hade varit några gånger så var jag förvånad, är de inte intresserade av människor här? Liksom? Det var ingen som frågade vad jag höll på med. Och jag var ju som en framgångsrik designer liksom, och det var ingen som visste det. Och så, okej, nu förstår jag. Det var inte det handlade om här liksom. Så då släppte jag den biten då, liksom att identifiering med sig själv som framgångsrik yrkesperson då, det är ganska ointressant. Utan att mötas på ett djupare plan då. Så den hade jag också släppt. Jag hade släppt fysiska föremål. Skilsmässan, så fysiska fastigheter och sånt där liksom får man liksom separera sig ifrån. Allt sånt där. Ett sommarställe som jag älskade liksom, som jag hade fått släppa också då. Det som, och jag visste om att det som jag hade svårt att släppa, det var som pappa till 4 barn. Och då menar jag inte, det har ingenting med den fysiska aspekten. Det är klart jag har pappa till 4 barn. Det är ju det viktigaste i mitt liv. Så missförstå mig inte. Men att identifiera sig med den rollen, det är begränsande. Men jag kände att jag var för kär i den rollen i mig själv som pappa. Och jag visste om det. Och sen hände det här med Viktor. Och då kände jag liksom att nu går inte det på det sättet. För han är inte på det sättet längre. Och jag fick möta en ännu djupare, gränslös sorg i den fysiska, som var knuten till den fysiska dimensionen. Och det som jag var mest tacksam för, precis efter att det hade skett, det var dels att jag inte var rädd för sorgen, för jag var helt bekant med den. Och jag visste liksom att den är inte gränslös och den är vacker. Det vore hemskt att kunna förlora ett barn utan att känna sorg. Sorgen är helt underbar, den ger ett djup också. Och det andra var jag tacksam för, det var... Ja, det var väl svar på din fråga då. Det var liksom att jag hade börjat vägen inåt i mig själv. Och att jag har en egen upplevelse av att det är skillnad på in- och utsida. Och att det är två parallella spår som går genom en människas liv. Och man kan relatera och identifiera sig med den yttre sidan. Men det som jag hade jobbat med i, vad kan det ha varit, 10 år var det väl då, något sånt där. Det var liksom att successivt börja identifiera mig med insidan istället. Och till sist så kom man liksom, när man suttit och mediterat liksom timme ut och timme, dygn ut och dygn in, så kom man liksom till dimensioner av sig själv som man inte är i kontakt med. Och till sist så hamnar man liksom bara i tomt space. Och då kan man tycka, men det är ju läskigt, men tomhet brukar vi ha som ett själsord. Och det paradoxala är ju liksom att gå in i den tomheten, det är det mest underbara som man kan vara med om. Och när jag då kände, när jag förlorade Victor, så kände jag att det var härdsmälta på utsidan i det vi kallar livspussel och fysiska världen. Men på insidan, där var det ju frid. Där förändras ingenting. Det är evigheten. Där är liksom förändras ingenting. På utsidan i den fysiska världen pendlar allting mellan liv och död hela tiden. Men på insidan så är det ett bestående flöde, kallar det tomhet, eller vad, det är det som alla religioner försöker sätta namn på, som inte går att sätta namn på. Det är bortanför intellektet.
Mm.
Och det är oerhört vilsamt att successivt få mer och mer kontakt med den sidan. Det är så värdefullt så att människor missbrukar det där också. Om man tänker på Jesus och Muhammed och Buddha, som hade extremt djup kontakt med insidan och kunde agera kärleksfullt ut mot hela sin omgivning och läka väldigt mycket sår i omgivningen under sin livstid redan. Så människor som deras lärjungar hade ju inte samma kontakt, utan de använde ju utsidan att definiera de här upplevelserna, och det går inte. Man kan inte gå till Buddha eller till en Jesus liksom och säga att man måste göra den resan själv. Man måste gå in i sitt eget djup. Ingen annan kan göra det åt den. Man kan inte läsa sig till det i böcker. Man behöver gå in i sig själv. Och när man går in i sig själv så är det inte en främmande. Det är inte något så att man... Det är inte... Det är, man kommer hem.
Planerar du framåt sådär att det där är någonting som jag vill göra?
Nej. Nej. På ett praktiskt plan när det gäller företagande och in detaljhandel sånt där som vi håller på med, där kan man ju rent praktiskt inte ha speciellt långa planer. Det funkar inte så liksom, för allting förändrar sig så snabbt nu liksom, så det gäller liksom att förhålla sig till förändringar hela tiden och leva i förändringar och vara tillfreds med det. Jag tycker det är roligt. Jag hade en vanföreställning när jag startade Norrgård att jag skulle liksom starta ett företag som skulle bli ett företag. Det tog ganska många år innan jag insåg liksom, herregud, det här företaget kommer aldrig bli. För det är en ständig förändring hela tiden. Beroende på vilka människor som jobbar med det just då så förändras yttre omständigheter och alltihopa. Så allting är en ständig förändring. Och det som utmaningen är ju att förhålla sig livfullt till det. Och att våga ta in nya aspekter som kommer hela tiden och förhålla sig till dem och förhålla sig vitalt till dem. Försöka att inte använda gamla lösningar utan förutsättningslöst se någon ny och spännande potential i dem där. Så det är väl det handlar om väldigt mycket. Sen på ett personligt plan så... Alltså alla mina omgivningar börjar prata pension och sånt där. Lätt frustrerad det, för jag har inga sådana planer. Alltså. Jag har ju den stora förmånen förstås att få jobba med någonting som engagerar mig och som jag tycker är kul. Så jag hoppas att få behålla min vitalitet. Det är ju underbart om det går. Gör vad jag kan i alla fall för det.
Mm, så pension, det är ingenting du tänker alls på?
Nej, det finns liksom inte på det sättet. Det känns inte alls något attraktivt. De senaste speciellt 20 åren efter att mitt ansvar för barnen har släppt lite grann, eller 10-15 år, så har jag mer tid med mig själv.
Du har ju kontroll på dem ändå nu.
Kontroll skulle jag inte säga.
Nej, jag var lite ironisk där.
Jag har ju underbar kontakt med dem. Vi hälsade på dem här, så de här... De jobbar rätt mycket på Norrgavel till och från. Och det, jag berättade för dig att det är någonting av det vackraste i mitt liv. Och som jag inte hade räknat med heller. Herregud, jag, lite cred ger jag mig själv för det också. För nej, men det handlar ju om att en växande människa måste ha frihet att fatta sina egna beslut. Och jag hade verkligen inte räknat med att de skulle jobba i Norrgavel. Men det gör de till och från. Och det är något av det finaste. Det är helt underbart att se vuxna människor som utvecklas i en riktning som man kanske inte hade väntat sig och som man inte alltid förstår. Men man ser dem och ser dem i odramatiska situationer. Inte i de här högstämda familjemiddagarna utan att... Och det är helt underbart. Jag är jättetacksam för det.
I den här podden får man ju önska en kommande önskegäst. Är det någon person som du känner så att den där skulle jag vilja veta lite mer om?
Alltså, alltså folk kommer tycka att jag är en skitstövel nu igen. Och, det är också så. När man vänder sig inåt, och det är inte speciellt... Jag är inte sämre människa än någon annan. Men jag längtar inte efter speciellt mycket längre. Och det är väldigt få. Det finns något tv-program där, liksom, där man får bjuda in middagsgäster. Och jag skulle vilja bjuda in Buddha, Kristus och Muhammed, och kanske min farfar, för honom träffade jag aldrig. Och liksom bara hur de här visa männen, hur de kommunicerar med varandra, det hade jag längtat efter. Och när jag läser litteratur nu, liksom, så läser jag litteratur som är skriven av upplysta människor som har kommit längre än vad jag har gjort i meditationen. Det längtar jag efter. Men jag längtar efter jättelite i den fysiska världen. Men jag visste att jag skulle ställa frågan. Och då tänkte jag liksom att en person som jag tänkte ta kontakt med själv, tror jag, jag lovar ingenting, men det är en kille som heter Christian Hallröd, och han jobbar ihop med sin hustru som har ett svårt rumänskt namn.
Ja, just det. Ett par.
Ja, just det. Och de är jätteduktiga, alltså. Ruxandra heter hon, ja. Och det är också bra. Han är malmsnickare, har gått på samma skola som jag. Och dessutom har gått formgivarutbildningen där. Och hon är husarkitekt och verkar duktig sådan. Och den där kombon är jättebra. Alltså. De gör jättefina saker. För det finns en grafisk tydlig överblickbarhet i det de saker de har gjort. Och det finns en otroligt materialsensibilitet. Och det är jättesällan man ser den kombinationen. Och det tycker jag är spännande. Jag skulle gärna vilja ha lite... vi behöver alltid jobba med våra butiker. Och jag hinner inte alltihopa själv, så vi får se. Men det är spännande.
Spännande. Det var också spännande. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
Man skickar ett mejl. Jag får nästan aldrig telefonsamtal. Det är underbart. Jag lämnar inte ut min telefon heller. Jag har ganska lite kontakt med omvärlden. Så där, för men man får göra val i livet. Man kan inte ha allt. Och att gå inåt, det är så oerhört värdefullt, och då måste man hitta knep att stänga ut det här sålet hela tiden. Så jag stänger av min dator på fredagen, och sen telefonen ringer jättesällan. Men alltså, mail går ju bra. Det är bara mitt nirvanatnorgavel.se.
Mm. Ja, men då stänger vi av.
Gör det.
Tack snälla Nirvan Richter.
Ja, tack själv. Tack.
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.